Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Avsnitt 6, välkommen Peter Magnusson.
Hallon, hallon.
Vad fan var det?
Det var hallon bara.
Ja, jag fattar. Bra, jag gillar det.
Tack.
Du...
Mamma brukar säga det.
Är det sant? Har du pratat med din mamma i veckan?
Nej, hör det. Kanske, jag kommer inte ihåg.
Har ni touchat samtalet som vi hade förra veckan här?
Typ inte.
Nej.
Typ inte.
Spännande.
Ja.
Hon kommer ju förekomma igen.
Sannolikt, ja.
Det var en kvinna som sa till mig i veckan att en av de finaste perioderna i livet är när man drömmer om att skilja sig. Ja. Att det är ju deppet då för att du lever i ett äktenskap som är på upphällningen. Mm. När du går och drömmer om att skilja dig, då surfar du hela tiden på en känsla av att du kan bättre. Det känns så självklar under den perioden, sa hon. Mm. Och sen så händer det och så kunde du inte bättre. liksom mörkt.
Vadå? Kunde inte, hur menar du?
Ja, men så var det, så här, det var ju inte så lätt att hitta någon bättre.
Nej,
kände
nej,
hon
nej.
Då.
Nej.
Men det kändes så självklart när hon gick och funderade på att liksom bli fri igen. Att hon kunde så mycket bättre. Och den känslan, den var en fin period.
Det är lite som karaktären Red, Morgan Freeman i Shawshank Redemption, Nyckel till frihet, när han äntligen kommer ut i fängelset efter 60 år. Mm. Men han vet inte vad han ska göra med det, så han går för att hänga sig själv. Det gör han inte i slutändan. Nej. För det var inte så kul det där livet på utsidan.
Men drömmen om frihet.
Men drömmen om det som han har närt i 60 år är stark. Har du sett nya Ronja?
Nej, inte än tyvärr.
Vildvittrorna har fortfarande bröst. Ett av mina stora, du vet, ett av de här tidiga erotiska minnena från tv, det var den första Ronny Röveråter-filmen från 1985.
Absolut.
Minns du Vildvittrorna?
Ja. Jag minns det. Ja. Välskapt barn.
Visst.
Resten fågel.
Resten fågel och en eller två närbilder.
Lilla vackra människa! Mm.
Och liksom icke välgömda eller icke... En illa dold barm med vad heter det? Aurosol. och hela konkarongen. Det var starkt som 10-11-åring. Och jag tänkte att nu är tydligen tiden tillbaka då det fungerar igen. Jag blev ganska förvånad. För i nya Ronja så är ju vildvittrorna läskigare, större, mörkare. I alla nya versioner så är det alltid mycket liksom läskigare ändå. För att tekniken är bättre och sådär. Och det är någon ganska pervers fågel, stor och mörk med elaka ögon och väldigt liksom, naturlik med näbb och vingar och knotiga fingrar också, som är det mest mänskliga. Och pattar.
Jaha.
Och det finns någonting skruvat i det, kan jag tycka. Nu reagerar jag på ett annat sätt än när jag var 10. Mer som att, jaha, de är kvar.
Ja, men nu reagerar du väl på att du inte trodde att de skulle vara kvar idag?
Nej, jag blev jätteförvånad. Mm. Och jag tänkte, det måste ju vara ett medvetet beslut. Jag undrar lite grann hur de har tänkt. För jag tänkte, när jag såg den här som liten, så det var ju liksom otroligt starkt minne. Det är nog mitt starkaste så här, tv-erotiska minne, samt filmen G. När Niklas Wahlgren och Ulrika Örn simmar naken i Vanerisbadet.
Just det.
G, Staffan Hildebrand-rullen.
Fast du, nakenhet i drama har väl inte minskat, kanske?
Det tror jag.
Har du det verkligen?
I svenska.
Ja, i svenska ramar. Ja,
jag vill påstå att, som jag minns det när man var så här 80-90-talet, när vi var liksom små eller superunga, så skojades det ofta om de här amerikanska serierna, Falcon Crest och Dallas och allting, och så Suellen vaknade med perfekt hår och sådär. Vi tyckte de var puritanska och tillknäppta och konservativa, för man såg aldrig någonting, de hade pyjamas på sig. Och medan liksom Sven Wolter gick omkring och ballen bara dinglade och könshår överallt och sådär. Och det var ingen som gjorde något nummer av det. Idag är det tvärtom. De amerikanska serierna är folk supernakna och slänger runt med grejerna. Medan svenska serier och filmer i regel så är det liksom...
Sant.
Tippar man under täcket och inget syns någonsin. Det har liksom skiftat, gjort tvärsom.
Ja, intressant hur den utvecklingen har skett i Amerika. Men ja, för när vi var små då, och även upp i tonåren och i 20, alltså hela 90-talet, så var ju folk topless överallt i alla underhållningsprogram, känns det som.
Ja, och även i verkligheten, IRL så att säga.
Ja, var det också. Men det fanns ju Tutti Frutti på med Bruno Wintzell och sådär. Men allt det där dog väl när Martin Örnroth, programledaren för Lingo, började talla på en ormkvinna på Fångarna på fortet. Jo, men har du inte sett det klippet?
Nej.
Han skulle leta efter ledtrådar, började liksom klämma henne på brösten. Hon satt i kroppsmålad topless.
Nej.
Jo.
Och de fyra körde det.
Ja, de körde det. Hon slog bort händerna och sådär, och han försökte lite igen, som jag minns.
Sluta!
Ja. Ja, far och far fick komma ner. Nej.
La boule,
ja.
Ja, det tyckte de var okej. Ja. Nej, men jag tyckte att det var liksom kul att de har tagit ut svängarna och valt att mercha mörker med bröst. Skulle någon kunna säga då att man har gjort. Men det har de valt.
Mm.
Det var min tanke. Om livet.
Men du är väl positiv till det, gissar
jag? Ja, men så här, ja, absolut. Men okej, jag känner att jag inte ens orkar lägga ut det, men nu gör jag det. Jag tänker, skulle inte någon lika gärna kunna säga, från något perspektiv skulle, jag har inte hört något om det, jag tror inte någon orkar längre. Men att man då väljer att bygga den här karaktären på det sättet som representerar det mörka, det farliga, de här elaka, hemska fåglarna, ska också då vara i skepnad av något ganska naket kvinnligt, såklart. Vad vill man säga med de här tuttarna? Skulle man ju kunna...
Ja, redan säga. Back in the day, eftersom jag inte har sett nya, så fyllde de liksom ingen funktion.
Nej, det kan man ju inte påstå att de gör.
Nej. Alltså jag menar inte funktion som i att de flög med dem, så att säga. Men det var ju liksom otydligt varför de...
Ja, det är om vildpapperna kanske liksom...
Nej, men jag menar, karaktären vildvittran jobbar väl inte med kvinnlig sexualitet för att jaga... Alltså det fanns ju ingen sån koppling, utan det var bara vingar och patta.
Nej, men då skulle ju någon... Nej, precis. Mm. Men det skulle man väl kunna hävda då, att det är liksom den kvinnliga sexualiteten som jagar... Alltså att den är mörk och lockande.
Ja.
Vad vet
det
jag?
Kan man väl hävda utan bildvittra.
Förvisso.
Ja.
Jag vill påminna om det här med primära och sekundära känslor som vi har pratat ganska mycket om.
Mm.
Vad är din exfru Maja som pratade om det? Man känner...
Har hon etablerat begrepp här? Som...
Ja, men att man känner någonting och reagerar på någonting.
Du känner rädsla, men du orkar inte ta tag i det, så du väljer du att istället känna ilska till exempel.
Precis. Men jag blev påminn om det på ett ganska smickrande sätt faktiskt. För jag vet inte om du vet om det, vi blev omnämnda i en annan podd häromdagen. Och jag tror att det var med kärlek. Det är en podd av hon serietecknaren Liv Strömqvist och hennes väninna. Och... apropå primärt och sekundärt, så tycker jag, det intressanta tyckte jag var att då att kunna identifiera den här dissonansen i att försöka sätta ord på saker och ting, apropå primärt och sekundärt. Det är ju inte alltid så lätt. Man hinner ju inte ifatt sig själv. För jag tror att det kom ut på ett annat sätt i den här podden då än vad som kanske var menat. Jag vet ju inte. Och det hänger också ihop med det här med närvaro och att lyssna på varandra, som vi har pratat lite grann om också. Mm. Som man ibland är dålig på. För de sa att de hade nämligen hört på vår podd då, det här.
Mm.
Och de sa att de hade hört på den, men då...
Hört på?
Ja, exakt. Nej, men jag, och då tänker jag, det var det som är min poäng, att det kanske de hade, det hade de sannolikt. Det hade de helt säkert. Men, Men det är ju skillnad på att höra på, att lyssna då. Och då tänker jag att de kanske...
Men så har de hört alltså?
Nej, jag vet inte. Men jag tror att de hörde den men inte lyssnade.
Ja, jag fattar.
Ja. Eller så var det så att de bara låtsades missförstå. Och då tänker jag, att, vilket ju kanske inte tillhör den mest progressiva av härskartekniker. För jag tycker att det var det härsket. Men jag tror att det var med kärlek egentligen.
Mm.
Men så här. Det de pratade om var, i första avsnittet så spelade vi upp en låt från mitt ex Johanna. Hon skrev ju en låt som en som inte var en låt egentligen. Det var ju bara en passning till mig, liksom som en replik. För att hon var sur på mig så skrev hon en rolig låt på några minuter.
Ja, den här kanske är det som ett svin-mejlet som hon skickat till dig. Ja.
Exakt.
Det var jag hatar din parfym, vi måste göra något åt den.
Ja, alltså hade de lyssnat så hade de ju förstås vetat åt... att det var en skämtsam replik till mig. Men de valde då att låta den här låten liksom mer representera hela dagens svenska popmusik. Och recenserade den nästan som om det vore typ Anders Locko.
Mm.
På ett sätt som var väldigt hårt och elakt mot Johanna. Som, på ett sätt som inte var särskilt rättvist med tanke på att det inte var en, så att säga, en riktig låt. Men den fick då stå i skottgluggen för det de tyckte var dåligt med all ny svensk musik. Men det jag reagerade på, det var det här med att liksom putta låtförfattaren och Johanna i det här fallet, alltså skämtförfattaren, för det här, den låten var ett skämt, mitt ex, liksom framför tåget för att göra en poäng som sannolikt var riktad mot mig, medan hon skapade ett raljant skämt. Det tyckte jag var lite, som Sveriges Radio skulle säga, anmärkningsvärt.
Jag fattar.
Ja, men så här.
Framförallt om det var den låten, för hon har ju släppt årets låt, hennes riktiga låt.
Exakt.
Den som vi spelar i det här programmet. Exakt.
Precis, och det vet de förmodligen. Så därför tycker jag, och det reagerade på, jag tänkte så här, fan, det här måste ni veta om. Det är så jävla, jag tyckte det var så, jag blev liksom förvånad att de gjorde det. Men så här, det de lät oss förstå då var att dagens musik är dålig för att den är arg. Och det här var baserat på, om jag förstod Liv Strömqvist rätt, så lyssnade hon inte så mycket på musik. Hennes musikkonsumtion bestod mest av att hon gjorde shoppingturer på en daglig livs på Söder och så hörde hon musik i högtalarna. Det här sa hon då. Och den kanske är, jag vet inte. Men det här med att sabla ner någon som inte på något sätt representerar det som jag tror på riktigt skavde i dem, vilket jag tror var någonting som jag gör skaver.
Ja.
Och då kommer jag tillbaka till det här med sekundär och primära känslor. Att rikta udden där den hör hemma. Jag gissar att jag representerar någonting i dem som kanske stör. Och för det som kom fram var att felet jag hade gjort då, det var att jag hade dejtat en kvinna som var yngre än jag.
Mm.
Det kom fram ganska tydligt. Det var det som jag tror var liksom dissonansen och det som gjorde att udden egentligen skulle riktas åt mig. Men den som fick slängdes under bussen var Johanna. Men det de gör då, då gör de det som kvinnor som liksom runt 50 har gjort i alla tider. Man sticker kniven i den yngre systern. Och jag har så svårt att liksom, det är så konstigt. Jag tycker att det är på riktigt märkligt, för att det är superlätt att inte göra det. Men det är klart att jag förstår också att det är lättare, alltså det är ett lätt sätt att göra en snabb elak poäng. Men då tänker jag att man måste fan rikta kniven där den hör hemma. Det tänker jag. Jag tänker just så här, jag förstår också att det gör ont för dem att se andra på väg upp. Unga människor som har någonting att komma med och som kanske behärskar saker som man själv inte kan då. Men alltså upp ur en person som Liv Strömqvist så tänker jag, så blev jag faktiskt lite förvånad och lite fascinerad. För det första, dagens musik är dålig, säger alla äldre. Det har de alltid sagt. De ska tycka det. Liv Strömqvist ska tycka att den nya musiken är dålig. För om hon inte tycker att den är dålig, då är den dålig. För det andra, det var ingen låt. Det var en skämtsång riktad mot mig. En nubbevisa. Typ ett julrim, skulle jag vilja påstå att det var. Mm. Därför var det otvist. Och det här visste de om. Därför blev jag förvånad. Och här närmar vi oss essensen i varför jag tycker att det är mycket roligare att dejta någon som är yngre. Eller att vara tillsammans med folk som är yngre överlag. Och det är då för att hjärnstillheten inte riktigt kickat in ännu. För att de yngre har ju i regel en förmåga att krypa in under skinnet på mig och på Liv Strömqvist och hennes väninna och få oss att känna äldre än vad vi är. Man känner sig lite otillräcklig. Liv Strömqvist är absolut inte otillräcklig. Hon är ju superbegåvad. Men hon är strax över 50 år och jag förstår känslan. För att jag känner mig också gammal och lite irrelevant ibland. Så om jag får vara med de yngre, de är ett sätt att tänka som jag själv hade en gång men inte längre har. Då kommer jag göra det. Då kommer jag vara det. Och jag tycker, nu ska jag inte hålla på att överdriva det här för att, liksom, för att kompensera. Men jag tycker att Liv verkar vara en väldigt begåvad person. Och då blir jag så förvånad över det här behovet av att trycka ner folk, alltså de yngre kvinnorna på det här sättet. Men då tänker jag så här, det måste bero på att begåvning är inte nog. Man måste också lära sig att andas lite långsammare. Och att de yngre och talangfulla inte är ett hot. Den bästa förgrämmelsen borde få ett slut, Martin. Jag är också rädd, ska jag säga, att jag själv en dag hör min egen mun uttrycka sig nedlåtande om andra som man ser liksom i backspegeln som är på väg förbi i ytterfilen. Och jag är rädd att jag själv ska ge mig på de yngre bara för att de är yngre och på väg mot mig och att jag då bara ska säga att de är dåliga. Så lova mig, Martin, lova att säga till mig om jag hamnar där.
Det kommer jag
att källsortera mig och bära mig till återvinningen om det sker.
Mm. Du, jag tänker, vad länge du pratar.
Ja, tack.
Nej, men jag tänker på det där med ungdom, för jag har ett par nära vänner som är ganska nya ändå, senaste åren, som är betydligt yngre än mig. Framförallt en väninna som är 17 år yngre än mig och sen en killkompis som är 10 år yngre än mig, 11. Och det finns ju någon vitalitet där. Sen måste man ju, fy fan vad jag sågar nu. Jag generaliserar nu. Mm. Man måste liksom plocka russin och den där unga kakan, för att du vill ju träffa de där som är lite vitalare än dig, lite vaknare, men som har gjort läxan, så att säga. Mm. Och varit med om ett och annat och analyserat och funderat i livet. Du gillar ju inte ungdom är sin naivitet.
Nej.
Det är värdelöst. Utan du vill ha den där framåtandan och pigheten med livserfarenhet. Som jag upplever att yngre människor har i lite större utsträckning idag. För att de har pratat lite mer om sånt som vi pratar om. Eller...
Fast det beror på vad du menar med alltså, icke-naivitet. Sant, fast om icke-cynism och hårdhet är naivitet. Då tycker jag att naivitet kan vara någonting bra.
Ja, men det tycker jag också. Om naivitet är snällhet så är det underbart.
Naivitet kan också vara nyfikenhet och att utvecklas och att inte ha som redan från början bestämt sig för att saker och ting är liksom illa och dåligt.
Mm.
Det är att per automatik bedöma saker som ett hot.
Mm.
För det var ju det som jag tyckte var så uppenbart, att här är någonting som skaver. Och då just att den här typen av personer ger sig på då, de som är en kvinna som är 20 år yngre, det kändes så banalt.
Ja, det känns väl också bara jättevanligt. Eller? Alltså det händer väl hela tiden, tycker jag.
Men såklart, ja. men det gick, tyckte du att det gick lite stick i stäv med den nya tiden?
Ja, jag fattar. En kompis som sa till mig i veckan att hon tycker av de vänner hon har, så tycker hon att jag har varit väldigt bra på att göra ritningen. Alltså, lagt mycket tid i terapi, analyserat, tänkt, gjort om, gjort rätt, bla bla bla. Men jag har inte börjat bygga huset.
Nej.
Jag tar liksom inte de svåra besluten, jag tar inte smärtan.
Nej, precis.
Det är ändå ett vindflöjel i vissa situationer. Bara går på feeling hela tiden.
Mm.
Men vill man inte också vara sån? Man vill inte bli en Excel-människa.
Mm. Nej, men det är nog ingen risk att du blir det.
Nej, kanske inte. Jag gick till en terapeut, fan honom ska jag berätta någon gång, det har jag inte förberett nu, men jag gick till en terapeut i några gånger, han kom bara hit en gång i halvåret.
Hit?
Till Sverige. Jag kände honom som bokade honom, så jag fick en tid där då, det kostade 3000 spänn i timmen, jag var också ganska ung, så det var liksom en saftig utgift.
En hård käften terapeut.
Ja, han var så jävla bra.
Var han
det? Så jävla bra, så att jag höll på att smälla. En gång la han sig ovanpå mig tills jag började gråta. På en madrass. Det är sant. Det är sanning.
Vad fan är han?
Nej, men han är liksom otrolig. Mm. Och har inte träffat honom på många år. Men sen så skjutsade jag honom till flygplatsen en gång.
Nej, men för att... Du fick ju billigare då.
Nej, men när jag hade träffat honom några gånger så hade jag också med honom i ett tv-program som jag refuserade. Och då skjutsade jag honom sen till flygplatsen. Det var första gången vi pratade lite privat. Du vet, så här, nu kan jag snacka med honom, det kostar inget. Det kändes ju mänktigt.
Du körde ut honom till flygplatsen så det kostade.
Jag var produktionsbil. Men då frågade jag honom... om du bara fick ge mig ett råd, vad skulle du ge mig för råd då? Och då svarar han: bli aldrig riktigt rik, för det är de mest olyckliga patienter jag har. Och det var ju någonting som att de kanske då inte alls älskar sig själv, men de har uppnått något som tog död på hela jakten. De har kanske velat bli det alltid. Och så har de haft den där resan, och sen plötsligt tog den slut. Och då bara rasar all olycka över dem på något sätt. Det var liksom hans teori baserat på vilka patienter han har.
Just det. Ja, men då var ju en ruta incheckad.
Ja, exakt. Exakt. Nej, så därför har jag valt.
Jag var tillsammans med en tjej en gång som sa att... Jag försökte få med henne här, men hon ville inte. Jag vill gärna ringa henne, men hon ville inte det. Så kan det ju vara. Hon hade väl...
Det är första gången vi stöter på det här, nu när du berättade för mig. Ja.
Exakt. Men jag kommer ihåg att hon sa till mig en gång att jag var... Ja, men det var fram och tillbaka och det var liksom omoget och larvigt och stökigt. Och att hon beskrev vår relation som att jag var en katt och hon var en mus. Och sen så liksom... Jag gjorde slut hela tiden. Och sen så sprang hon iväg. Och sen så skulle jag liksom jaga kappen hela tiden. Och varje gång jag hade fångat musen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra av den. Nej. Det låter ju perverst. Och låter, jag hör också att det låter nästan självförhärligande. Det är inte alls poängen. Men det är ju ett självskadebeteende apropå det vi började om med dig. Och
att alltså jag måste bara säga självförhärligande låter det inte.
Nej, för helvete. Nej, men jag menar ungefär som att jag var någon slags jagande katt som fick mig. Alltså vad fan, jag vet inte.
Nej, men det här är ett jättevanligt problem, Peter. Perverst, alltså det låter det för att du är katt och mus och så vidare. Men jag menar, det här är ju ett existerande problem för många människor. På båda sidor av den ekvationen, så att säga. Men jag menar, det här har du väl varit med om igen i livet?
Ja, hela tiden. Ja. Utan undantag. Så att inte någon terapeut kan få ordning på mig är lite svagt, kan jag tycka, av dem.
Ja. Exakt, det låter... Jag menar,
ett A, jag hör.
Ja, här är problemet. Skriv ett recept.
Ja.
Men det jag undrar då jag också... varit på båda sidor av det här själv, så att jag förstår det. Men när du då har känt den här saknaden, känslan av förlust, börjat jaga henne, och så får du tillbaka henne. Och då vet du inte vad du ska göra med henne. Då går det liksom också kanske ganska fort innan du bara måste dra igen. Vad är det som händer då? För då tycker man ändå så här, vänta, nu har du jagat, nu har du fått det här som du har satt på pedestal och som du har höjt, och så... dör det framför dina ögon. Hur fan går det till? Och jag har känt det själv. Men jag undrar ändå, och du kommer inte kunna svara ju. Men det är en väldigt, väldigt märklig funktion i mänskliga psyket. Ja. Där du inom loppet av ett par dagar då kan... visst fan ja.
Just det.
Jag vill ju inte det här. Jag vill bara kontrollera det här bytet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag skulle vilja prata om
en kvinna som jag tänkte på i veckan. Som heter Anna. Och som skulle vilja att du ringer henne idag. Hon är alltså min första stora riktiga kärlek.
Oj.
Ja, jag träffade henne för, ja, sjukt nog, 32 år sedan. När jag var 17 och hon var 16. Och så var vi ihop i 3 år. Och det är den första, jag har förlorat typ oskulden med henne. Det är den första människan jag sa jag älskar dig till. Som inte var mina föräldrar. Och det är den...
Så du älskar ju till dina föräldrar?
Ja, mycket. Ja,
ja, jag kan prata
om sen. Ja, det kan vi göra. Ja, men också den första, du vet, som jag gick och la mig tillsammans med och vaknade tillsammans med. Första som var liksom en riktig kärleksrelation. Mm. Och jag kanske förstora upp den, men jag tänker att den innehöll ju inte någon gemensam ekonomi och inga barn och inget liksom trassel. Och då innehåller den ju plötsligt då bara kärlek. Mm. Så jag har liksom en bild av den som väldigt ren. Och jag hade haft span på henne ett tag och sen träffade jag henne på Lussevakan 1992 i Ystad Folkets Park. Och så bjöd jag upp henne och så dansade vi, så började vi kyssa varandra. Och så blev vi liksom ihop då. Och nästa morgon så hade vi samling 5:30 på morgonen. För vi var båda med i skolkören, döm mig gärna. Mm. Så att nyförälskade och ny ihopblivna, så att säga, så sågs vi då på morgonen i vita särkar. De här unga människorna. Och satt och tittade på varandra och hade liksom en hemlighet på något sätt. Mm. Det var... jävligt, jävligt fint alltså. Men det jag undrar med henne, det är... undrar hur jag var då. Jag kan liksom ha en bild av att hon fick mitt grundakord på något sätt. Mm. Hon fick liksom den riktiga Martin som inte hade massa referenser kring förhållanden som inte hade funkat. Som inte var pajad av ansvar och etc. Utan hon fick bara en kille som var superhungrig på livet. Ja, och då är väl det kanske inte sant. Men det tänker jag att du ska ta reda på.
Ja, det svarade det. Men jag tänker på, var det inte David Bowie hade väl någon citat om att när man blir äldre, eller gammal, när äldre tror jag, när man blir äldre så blir man till slut äntligen den person man alltid borde ha varit. Eller något sånt.
Ja, just det. Just
when you
det.
Age, you turn into the person you always should have been, eller något sånt där. Så jag tänker, man kan vända på det, men det är klart att det är sant. Det var ju så, det är så du minns det. Då tänker jag att då är det sant.
Vet du vilken låt som blev etta på trackslistan? Den 12 december 1992.
You are always on my mind.
Nej, det var fint. Ännu större. Största. Vet du vad?
Ja.
Den största kärlekslåt som någonsin har funnits.
And I would do anything for...
Nej, bra också. Bra gissning också.
And I... fattar. Whitney. Dolly.
I will always love you. Med Whitney just då. Tänk om det var
skriver
det
vi dansade. Skriver du Dolly
Parton? Ja, jag vet. Peter, jag vet.
Jag vet att du vet. Du lade till ett, jag vet där.
Ja,
fattar, starka tider.
Mm. Jag är också så nyfiken på, jag har messat lite med henne och frågat om vi fick ringa, men bara hör hennes röst. Mm. Jag har pratat med henne, det är liksom inte 30 år sedan vi hördes, men det var jävligt länge sedan.
Men ni har ingen aktiv relation, ni hörs liksom inte idag.
Nej.
Nej. Jag förstår. Men, vad spännande.
Mm, och jag ska också säga, redan nu innan du ringer här, att jag är så tacksam för att jag fick en så bra första kärleksrelation. Hon kunde prata hela nätterna, hon kunde skriva smäktande kärleksbrev. Hon gav, hon fick mig känna mig trygg. Om jag på något sätt är paj, så är det inte på grund av det. Det tror jag inte att jag är. Men om jag, det där tog ingenting, det bara gav faktiskt.
Mm.
Det är fint.
Varför tog det slut då?
Jag flyttade till Stockholm.
Mm.
Jag skulle säga att det var därför.
Karriären gick före kärleken.
Ja, ja, jag fick låga band på Strix. På 7000 kronor i månaden. Ja. Så att, ja, det var ju ett enkelt val.
Ja, jag fattar.
Nej, men det var, och hon började plugga i Lund och vi liksom blev vuxna helt enkelt. Och valde olika vägar.
Ja, här kan man ju också skrapa. Men vi ringer.
Anna, det här är Martin.
Hej Martin.
Hur mår du?
Det är bra. Hur är det med dig?
Ja, det är bra, tack. Det är bra. Härligt att höra din röst. Vet du vad? Du ska få prata med Peter här. Jag kan få lägga mig lite, men det är han ska få prata med dig. Han kommer här.
Hallå Anna.
Hej Peter.
Hur är läget?
Det var bra. Med dig också?
Ja, men det är bra. Det är det.
Gott.
Ja, men alltså, som jag har förstått det så var du Martins första stora kärlek.
Mm.
Ja, jag vet, det låter lite som en uppesittarkväll. Lite så här som ett 80-tals radioprogram just nu.
Känns som att jag liksom väntat i över 30 år för att få säga vad jag vill om Martin.
Exakt, allt det där som du inte fick sagt i början på 90-talet.
Nej, ja, så var det nog, eller inte.
Hur länge var ni tillsammans?
Vi var tillsammans, nu ska vi se, 3 år. Jag var 16, Martin var 17.
Mm.
Så 3 år i tonåren.
Mm.
Mm.
Men hur minns du relationen?
Alltså jag måste ändå säga att vi... För att vara så unga så hade vi ett ganska liksom bekymmersfritt sätt att hänga på. Livet var ganska lätt och enkelt. Det var mest fokus på fest, mode, country music och lite gitarrspel kanske.
Var det country music redan på den tiden?
Absolut. Ah. The Highwaymen.
Ja, just det. Vad vi älskar Highwaymen. Hade på VHS.
Vi såg många VHS-band på dem. Eller många, det fanns väl ett typ. Men det såg vi om igen.
Men alltså alla utvecklas ju på massa olika sätt. Jag tänker, jag känner inte dig såklart, men jag känner Martin väl. Och de första kärleken är ju speciell på massa olika sätt. Inte minst för att den är liksom lite oskyldig och sådär, för att man är den åldern och allt det där. Men alltså, jag tänker, jag försöker få liksom fatt i Martin då kontra den han är idag. Jag undrar liksom om det är någon grundläggande skillnad i hans temperatur som person. Det kanske är svårt för dig att säga, för ni har ingen relation så där idag, vad jag förstår.
Nej, jag skulle nog inte säga att jag känner Martin, hur han liksom, vilken personlighet han har idag eller liksom hur han lever. Men alltså den personligheten som han var som ung eller som tonåring var väl egentligen, ska vi se. Alltså, Martin var liksom ett litet barn född i en gammal själs kropp.
Ja, ah, det är som nu. Det är som nu. Precis samma.
Lite så.
Ah.
Och någonstans var det väl att den gamla själen stod för all klokhet, empati och livserfarenhet och liksom den möjligheten som han hade att möta alla typer av människor. Just likable.
Ja. Jag håller med. Men det, alltså, vad intressant att du säger det, för jag hade inte använt så smarta ord. Det är precis så skulle jag beskriva honom också. Ett barn i en gammal själs kropp.
Mm.
Hur,
ja, men det kunde ju också kanske vara för den som, eller hans vänner, eller som jag, när vi var tillsammans på den tiden, då kanske det var en struggle för honom själv. Alltså lite grann sådär, även för oss andra såklart, men det var ju liksom häftigt och liksom väldigt attraktivt att ha den här gamla själen som stod för all den här visheten någonstans och hade koll på läget. Men sen kanske det här, den här unga killen eller unga barnet stod för all trots och bus, vilket var jättehäftigt. Men det var ju också någonstans ett behov att kanske slå sönder allt som är perfekt.
Mm.
Någonstans en trots och vilja att avvika från det förväntade.
Hur då? Menar du tvångsmässigt eller?
Nej, det tror jag inte. Det var ju bara liksom en ren och skär bestämdhet att det förväntas inte av mig, så därför tänker jag göra det här. Ah. Liksom rent trots, om liksom någon annan tycker en sak så gäller det att liksom bevisa motsatsen.
Just det. Mm. Kunde det drabba dig på något sätt i den relation?
Ja, men det gjorde det nog. Jag tror att vi var på den tiden väldigt lika. Exakt lika stora egon.
Mm.
Och likasinnade kämpar ju lite sådär 50-50 förhållande kanske. Och det kanske hade ett 60-40 förhållande. Den ena hade 60 liksom vid ett tillfälle och den andra hade 40 vid ett annat.
Det är ändå bra att hacka i sig och tugga i sig 40% av Martin Persson.
Ja.
Starkt.
Ja, men lite så.
Men så, om man tänker Martin idag då, som alltså när du umgicks med Martin, du beskriver honom väldigt fint, men Jag vill liksom inte dra ur det någon kritik mot mig. Eller jo, fan, vet du vad? Det är precis det jag vill. Vad skulle du säga var... vad skulle du säga var liksom... Du har väl kanske varit där och snuddat lite. Vad skulle du säga var... Vad var jobbigt att vara ihop med Martin som 16-17-åring?
Det jobbiga var nog att han var sjukt provocerande. Alltså lite så här att om på den tiden gillade inte jag tatueringar till exempel.
Nej.
och då var det lite så här, bara för att bevisa att han kunde göra precis vad han ville så gick han och liksom tatuerade en stor dödskalle och kom hem med den och var supernöjd och happy. Han visste att jag hatade det. Och visste att jag absolut inte gillade. Men någonstans ville han ändå bara göra det för att se vad som hände.
Anna, just den delen har inte lagt sig än.
Det är väl lite det här att hitta på saker liksom utöver. Liksom när någonting är bra, när någonting är liksom redan uppnått. Mm. Till, inte perfektion, men där det, liksom, där det finns en balans. Så är Martin lite där och naggar på det genom att liksom utmana ödet.
Skulle du säga att han hade ett självförtroende som var lite bortom hans ålder? För det låter lite så.
Absolut. Ett
självförtroende som liksom var lite större än vad liksom att han försökte...
Ja, men det är nog ganska bra beskrivet. Det var i så fall självförtroendet som vilade i den här gamla själen. Mm. Att han liksom redan hade sett och varit med om så mycket, liksom hade koll på andra människor och tillfällen, och det var ju liksom en styrka.
Martin låter, jag tycker som du beskriver honom, så låter han, jag får en bild av en viss typ av person som fanns runt mig också. Jag var inte så mogen i den åldern. Jag var själv liksom lite knasig. Jag var liksom lite... Jag var mycket mer osäker, tror jag. Så att, men som du beskriver honom, så ser jag en bild på den typen av kille framför mig som man liksom drogs till på den tiden. För att man tyckte att de hade spännande personligheter. För att jag själv var mycket mer omogen då.
Jo, men så var det. Så var det. Martin var väldigt spännande. Och han gick i tvåan och jag kom upp i ettan på gymnasieskolan. Och han var liksom kung i uppehållsrummet och bäst på biljard.
Inte bäst på historielektionerna dock.
Nej. Och en dödskalle tatuering på ryggen. Det är klart att det pirrar till, Anna.
Men sen hade han ju också väldigt många, som man säger, det var ju liksom tuffheten. Det var ju tuffa Martin. Mm. Eller Flash, som han kallades på den tiden.
Men, va? Aldrig hört.
Ja, han kallades för Flash.
Nej. Det kommer jag börja säga nu.
Mm.
Ja, förlåt, jag avbröt dig. Ja.
Ja, men det var väl lite att han var den där tuffa som var ju naturligtvis häftigt att möta. Men det som var ännu häftigare var ju den sårbara. Den som liksom var lite känslig och analyserande. Väldigt duktig på att möta äldre människor. Kapabel i alla situationer när det gäller konversation. Väldigt nära till sina egna liksom, känslor utifrån... sjukdomar eller att möta sina föräldrar i diskussioner eller argumentationer. Se varje människa, liksom. Se alla i rummet.
Mm. Just det där med att prata med äldre människor när man var i den åldern, det var ju en sexig egenskap hos både killar och tjejer. Det där minns jag också väl. Jag tänker på att jag sa att jag ser den sortens kille framför mig. För nu tänker jag på killar. Så var det några få som var så jäkla bra på att ta föräldrarna hela tiden. Och de blev ju så älskade just av föräldragenerationen. Och jag kommer ihåg att jag var liksom lite avundsjuk på det. Jag tror inte att jag var dålig på det. Men det tog lite längre tid för mig att hitta rätt i det där.
Ja, men det var Martin otroligt duktig på i känslan, att nå fram. Mm. Och det var nog den som var den viktigaste delen än den tuffa killen.
Mm. Men sen tog det slut.
Sen tog det slut, efter han hade tatuerat sig.
Tror jag det. Ja. Nu är det nog, Martin. Du kan prata med gamla människor du vill, det där går jag inte med på.
Jag vet vad de här trotskarna är så... fina att du säger, Anna, för att jag känner att du har rätt och att de också sitter kvar i mig så otroligt mycket fortfarande. Men jag hade liksom glömt att de var en del av vår relation. Men jag minns det nu. Då minns jag ju också att du älskar ju inte att jag snusar baksnus i alla år.
Nej, det gjorde jag inte. Men det var någonstans någon som man bara fick köpa. Liksom. Så var det. Jag tyckte inte om det, men jag fick köpa det. Mm. Men droppen kom nog. Jag tror inte att det var tatueringen som sådan. Utan det var nog egentligen bara trotsen i det. För att han visste om att... Det här kommer jag liksom att lyckas med på något sätt. Jag vet inte vad han ville lyckas med egentligen, men en provokation.
Men att du känner att han gjorde det liksom mot dig på något sätt? Fattar, men jag tänker ändå, jag tycker liksom att det låter, jag tycker det låter så rent och vackert på något sätt när jag hör det beskrivet från dig ändå.
Ja, men vi hade ju inga liksom som... Vi hade inga bekymmer. Vi var ganska bekymmersfria i den åldern. Vi hade mest roligt för stora gäng. Vi var ute mycket och på middagar, fester, det var gymnasietid. Det var en härlig balans i livet. Vi var på ett bra ställe.
Ja, jag
håller med.
Ja, jag tänker, ja, fint. Det här får jag mig att tänka på min första stora då. Men hon är inte med oss idag. Eller ja, alltså, hon lever ju. Tror jag. Men vad fint det var att prata med dig, Anna. Alltså, verkligen. Och fint att få lära känna Martin från förr också, genom någon annan.
Vad härligt att höra. Ha det bra då. Trevlig dag eller kväll, eller vad det är nu ni sitter med.
Tack tillsammans, Anna.
Ha det.
Hej. Ha det bra. Fint. Här kommer Martin.
Tack snälla, Anna.
Så lite så.
Gulligt av dig. Vi hörs igen, hoppas jag.
Ja, det gör vi. Ha det.
Kom, hej. Jag måste bara säga en grej jag tänkte på. Hon var så fin i början att prata. Det var så länge sedan jag hörde hennes röst. Jag kände som en... Jag håller på att börja gråta igen. Det kan jag inte göra varje gång.
Jag såg det på det. Jag tänkte, nu räcker det.
Ja, jag kände samma själv. Nu jävla räcker det.
Men fast jag kände också... Jag blev faktiskt lite berörd. För jag, mest för att jag efter mig själv upptagen så tänkte på min egen... kärlek. på den tiden specifikt... i livet. Hon verkar så jäkla fin och...
Skithärlig alltså. Jättehärlig. Men du, det hon säger är väl... När man kommer till ett läge där det är riktigt bra och stabilt... Då har jag ett behov av att fucka upp. Mm. Var det hon sa?
Ja, men jag tror att du måste förstöra det som är vackert, det som fungerar.
Jag hoppas jag inte har det längre. Alltså, tänk om det är så. För trotsen känner jag igen att jag är så där. Gärna sätter mig i situationer där jag måste ta ansvar för många människor samtidigt och sådär, och gillar det till en viss gräns, och sen hatar jag det och får panik, och så måste jag liksom djuret som vi snackade om förra veckan, eller du vet, jag måste bara blåsa rent på något jävla sätt.
Fast du har, som jag känner dig, har du alltid haft en alltid i princip haft en roll där du har tagit på dig liksom papparollen i rummet.
Och jag hoppas jag gör det privat med mina barn och sådär. Men sen kan jag också då i korta ögonblick vara gränslös med dem. För att jag har den där trotsen. De kom hem, de var inte så gamla barnen. Men de var inte små barn. Men de var väl liksom 13-14 eller sånt där. Frank Axel. Så hade de träffat någon på stan 2 gånger i rad. Som höll på att liksom förfölja dem. Och skrek Jesus kommer. Och ville att de skulle skriva på något papper. Mm. Och då lärde de att de skulle svara i ditt ansikte. Och det bara kände sig direkt, det där är ju katastrofalt föräldraskap. Men då är det liksom en liten 15-åring som bara blir så här trotsig. Ja, men fan, säg till dem bara att du...
Det är ett kul svar ju.
Ja, men det är kul, men det är...
Inte säkert att en 13-åring kan härbärgera resultatet av det svaret.
Verkligen.
Av en Jesus freak.
Så det är plus och minus, men det var skitfint att prata med Anna. Jag ska ge dig en kort anekdot till som säger mycket om ungdom. När vi var intima med varandra, nu uttrycker jag mig lite vackrare här, för första gången. Då kommer jag ihåg att jag efteråt tittade upp till höger. Vi var på mitt rum. Och så såg jag att jag fortfarande hade såna här leksaksbilar i fönstret. En större modell, inte de där som jag, men ändå bilar som jag tyckte var så här tuffa. En Dodge Viper och en... Och kunde själv förstå att... Det här är en märklig ålder.
Det här är en märklig ålder.
Det
här är...
Menar du det? Gjorde du den reflektionen?
Eller så hittar jag på och så har jag kommit på det senare. Mm. Men jag minns att de stod där och att jag inser att det är något som krockar med. Mm. Någonting krockar.
Ja, med en Dodge Viper.
Ja. Jag vill avsluta med att fråga dig om du har hört Winnerbäcks låt Hjärterdams sista sång.
Mm, det var hans tidiga, va?
Ja, men kanske någonstans på mitten. I don't know.
Det har jag nog. Jag minns inte exakt vilken det. Jag var ju framförallt back in the day lyssnade mycket på Winnerbäck.
Men Anna, som vi pratar med idag, de gånger jag har tänkt på henne under de här 30 åren har varit framförallt när jag hört den. Mm. Och har man en gammal kärlek och kommer från landet, så skulle jag säga, gå hem och lyssna på den. Den är liksom full av, du vet, elljusspår och låghus och mexitegel och den typen av referenser.
Nyponbuskar,
inte just här. Men han är liksom ett geni på den typen av referenser.
Yeah.
Det är till och med så att den på något ställe är liksom helt exakt vårt liv. Så här, jag var 17, du var 16 och jag skolkade från allt. Jag ville bara vara med dig.
Just det. Bara vara med dig. Mm. Jag ville bara vara... Just nu vet jag inte.
Då när ingenting var gjort, sjunger han också. Det var ju precis det som var grejen. Inget var gjort. Alltså var kanterna heller inte nerfilade. Fint. Men nu är vi här. Mm. 49 och 50 år gamla jag. Ha en podd. Vi ses. Nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ja, tack för det.
Dödsnö.
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.